Är det en golfvagn jag ser bakom dig där?
Ja, det var skarpt att se. Det är en golfvagn som står bakom. Den har stått faktiskt ganska länge. Skaffade den vintras. Det kanske var någon slags känsla av vart åt det barkar. Så nu står man väl inför valet om det är Callaway-klubbor eller Titus-klubbor som ska fylla den där bägen här inför sommaren.
Ja, viktigt med bra material, känner jag.
Det tänker jag är halva grejen med att spela golf. Att få liksom ha prylar och
ja.
Nya klubbor. Så att, vad fasen. Det ska bli jävligt kul att damma av dem nu och sätta igång den säsongen.
Ja, hur gammalt var ditt minsta barn när du kände att du kunde ta upp golf igen?
Ja, det är nu. Det här är alltså första säsongen som det är dags. Nu tog jag ett beslut. På vintern då har jag säsongskort på Löven och på sommaren så spelar jag golf. Sen får vi se hur mycket golf det blir på riktigt. Men yngsta han fyller 6 nu. Så att det går ju att lämna dem med en förälder med liksom gott samvete.
Mm. Ja, min stora är ju 5 år.
Ja.
Sen hon föddes har jag spelat 2 rundor, varav en var 9 hål på min morfars 90-årsdag.
Det är mäktigt.
Så, men vadå, hur gammal är minst ingen din nu?
Ja, men han blir ju 6 nu här i sommar. 6, 7 och 10. Så de är rätt stora. De är ju snart inte så att de vill hänga med igen på sommardagarna. De har annat för sig. Så att, det ska fastän bli riktigt kul att få åka ut i Holmsund i sommar och svinga lite grann och tänka på annat än ishockey och sånt.
Svinga ur sig lite frustration.
Det brukar sällan funka. Det brukar snarare bygga frustration. Det är kul på förhand.
Ja, det är också så här, man har gått ungefär 0 bra rundor när man har varit frustrerad samtidigt eller irriterad över något.
Det här kommer bli ett haveri i sommar.
Good times, boys. Let's keep the fucking shit train rolling. Take it to the final destination.
Ja, men säsongen tog slut. Inte helt oväntat. Jag tänker att vi kan väl börja med att skicka en eloge till alla lyssnare som dagen efter uttåg ändå liksom pallar med att plocka upp telefonen och lyssna på något hockeyrelaterat. För att jag kan tänka mig att peppen för hockey är inte liksom den högsta så här dagen efter.
Nej, det är ju liksom ett annat material i våra lyssnare än många andra. Jag vet själv så här, en sån här säsong, då slutar jag typ helt lyssna på hockeypoddar, alltså lyssna så här, kanske kulturpoddar eller humorpoddar eller någonting istället, för så här, vill inte veta att hockey existerar, men liksom våra lyssnare bara tugga på och fortsätter.
Ja, men de är era kingar. Vi får ju tänka att det här blir någon slags terapi nu för att liksom, ja, någon slags samtalstimme för att komma ur det här och ja, blicka lite grann framåt.
Precis. För att sätta någon sorts kontext på det här så är klockan 22:10. Kan det vara ungefär en timme sedan slutsignalen för Lövens säsong gick på Hovet?
Ja, men det kan stämma. Snabbt marscherat hem av dig får man ändå säga. Rutinerat också att inte kliva in för tidigt. Eller hur? På Hovet.
Alltså, det måste vi nästan ta, för det är ju galet. Jag orkade inte leta efter parkeringsplats utan hittade ett ställe där det var sån här lastzon 7-19. Och då är klockan 6:45 ungefär. Så då messar jag min gruppchatt och säger liksom, kan jag lämna bilen tror ni? Och jag tror det var Nils, min kompis som bor här i Stockholm, sa nej, de är där sent inpå. Så då svarar jag okej. Då sitter jag kvar. Det är inte värt 900 spänn som en p-bot är på här. Att se Djurgårdens 2 första mål. Jag tror jag lämnar bilen 18:59 och har hunnit gå kanske 25 meter när telefonen brinner upp av meddelanden. För då har Djurgården redan gjort 1-0. Och jag tar mig snabbt in på Hovet, beställer en 3-5 i kiosken och då hör man klockan slår igen. Och liksom...
Ja, fy fan alltså, det är tungt ändå. Då är man lite sugen på att, men då vänder vi väl ut igen då.
om det var första gången det här hände, då skulle man vara bitter, tror jag.
Ja. Ja, men det är ju otroligt att det blir så där. I våran Discord också satt vi innan, bara, i vilken minut gör Djurgården första målet? För man vet ju att det kommer hända. Det är ju lite, Hovet-spöket lever väl inte riktigt kvar, men det finns ju något slags Djurgårdsspöke på Hovet som vi har haft lite svårt att tas med här de senaste 1,5 åren i alla fall.
Ja, sen tycker jag att det säger mycket om vår trupp den här säsongen. Jag kan säga till lyssnarna att vi tänkte vänta med att utvärdera hela säsongen till nästa veckas avsnitt. Så vi tar det här till att snacka ner den här senaste veckan eller den här liksom kvartsfinalserien som vi har haft.
Absolut.
Mot Djurgården. Har du något övergripande att säga om de här 5 matcherna?
Ja, men alltså min känsla är att vi har blivit lite grann för Djurgården vad Västerås har varit för oss. Vi har ju slagit ut Västerås 2 år i kvartsfinal och Västerås har i de matcherna agerat ganska lite som ett lag, lite ledarlöst, lite odisciplinerat, och jag tycker att det är precis på det sättet som vi har uppträtt nu mot Djurgården under 2 säsonger, då vi har åkt ut i fjol i semifinal och nu då i kvartsfinal, vilket bara det blir någon slags rekord dåligt för Björklöven. Men just det här odisciplinerade, ja, men vi har inte suttit ihop som lag riktigt, tycker jag.
Nej.
Profilera den här säsongen framförallt.
Precis, jämförelsen med våra kvartsfinal mot Västerås tycker jag är väldigt bra. För om man ser det ur vår synvinkel då, som var Djurgårdens synvinkel nu, så är det knappt en liksom, vad ska man säga, stoppskylt ut på vägen mot vidare mot final, utan mer bara en väjningsplikt, man ska säga. Du saktar in lite innan du, alltså, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är alltså inte en utmaning i alla fall. De blev inte utmanade i den här matchserien.
Precis. Nej, det är som sådär, en större unge som klänger i benet, som man liksom skakar av sig lite grann sådär.
Då
man är på väg någonstans.
Nej, jag håller med. Jag tycker, om man ska prata om den här matchen, tycker jag att den på något sätt är lite av ett nedkok av hela den här matchserien, som i sig är lite av nedkok av hela den här säsongen, när det kommer till att, vad ska man säga, våra spelare är inte speciellt bra, vårt system är inte speciellt vägvinnande, vår grupp är inte speciellt stark, alltså mentalt, eller hur, jag vet inte om det är mentalt jag menar, men det är inte en stark grupp liksom. Jag tycker alla de här komponenterna som har varit problemet den här säsongen är ett problem ikväll också, och gör att vi förlorar den här matchen, precis som att det gör att vi förlorar den här matchserien, precis som det gör att vi inte lyckas placera oss bättre än 6:a i grundserien.
Nej, men det är en bra analys, för det finns ju, alltså kollar man på kille för kille, så finns det ju bra kvalitet i den här truppen. Det är väl ingen som tvivlar på det, att det finns bra spelare, men det sitter ju uppenbarligen inte ihop, och man ser ju när de får stäm under perioder i matcher, som ja, men sista perioden i fredags mot Djurgården, då kan det gå hur bra som helst. Ingredienserna finns där, men som helhet och som liksom det här kontinuerliga, det har inte funnits på hela säsongen. Stråle sammanfattade ganska bra efter matchen, tycker jag, att vi har inte satt ihop 3 vinster i rad sedan typ oktober.
Mm.
Och det säger ju ganska mycket om ett lag som har en självbild att man ska vara i toppen. Då måste man sätta ihop fler vinster i rad mer ofta.
Men jag tycker liksom, om man ser vår trupp. Nu ska man ju för sig säga att Powell har varit borta här i nästan hela slutspelet till exempel. Men tittar man på vår trupp, vad vi har för spelare att kasta in i liksom ett PP2 eller i våra topp 6-kedjor. Det är väldigt många spelare där som inte platsar i topp 6 eller i PP2 i Mora eller AIK eller Södertälje. Eller Djurgården, eller Brynäs. Alltså, jag tycker att min magkänsla är att många Löven-fans och kanske tyckare också har överskattat kvaliteten på vår trupp. Vi har några jättebra spetsspelare som skulle vara spetsspelare i alla 14 lag i Hockeyallsvenskan. Vi har också några ganska bra gnuggare, alltså om man säger checking line-spelare. Men det är för mycket, tycker jag, liksom grå gegga däremellan, som inte platsar i ett lag som gör anspråk på SHL.
Nej, och när man inte får utväxling på spelare som Liam Dove Nilsson till exempel, som han har ju glänst mellan varv, men man får inte den här riktiga utvecklingen som man ser att till exempel Mora och Karlskoga får på deras unga lovande killar. En som man alltid har tänkt att i år blommar han, Jakob Olofsson. Ja, men det står också liksom och stampar. Gustav Possler, han är ju Gustav Possler. Men det är liksom att det står ju lite och trampar vatten. Det händer inte så himla mycket mer än det man vet att man kommer få. Men det blir ju ganska avgörande då andra lag får utveckling på våra spelare. Och ser man på hela truppen som helhet, så är det snarare att de flesta tar ett kliv tillbaka jämfört med fjolåret. Allt ifrån produktion till plus minus till målvaktsprocent över hela linjen, så är det ett steg tillbaka.
Ja, nej, så är det ju. Och jag tycker inte att Kent har byggt en konkurrenskraftig trupp, men alltså det är inte någon sorts försvarstal till exempel vår ledarstab, som jag inte tycker får ut. Jag menar, det är fortfarande inte en trupp som ska förlora, alltså tappa liksom kanske 30 poäng mot lagen från den undre halvan och komma sexa i grundserien. Det tycker jag faktiskt inte, utan jag tycker, om man kollar hur vi har spelat hela säsongen, nu är det som att jag utvärderar säsongen ändå, men det blir ju lätt så när det har varit samma gegga nu i slutspel, så det har ju inte förvaltats på ett bra sätt, det material vi har heller.
Nej, men så är det helt klart. Det finns ju otroligt mycket att utvärdera här, både för Kente, för Stråle, för liksom hela den sportsliga ledningen kring vad som är problemet. Vi har haft ett spelsätt som Kente implementerade år ett som gick svinbra, som sedan dess har blivit ganska sönderläst, och nu känns det som att nu står vi utan spelsätt. Så att det behövs ju ta ett rejält omtag inför kommande säsong. Men om vi ska kika lite ändå på den här Djurgårdsserien, om vi ska plocka ut en höjdpunkt från de här fem matcherna som har varit, finns det någonting som du kan minnas tillbaks på med glädje?
Ja, alltså, side note, jag kommer uppskatta att jag ändå var på plats på vad jag tror är till exempel Fredrik Andersson och kanske Daniel Rahimis sista match i Björklöven. Precis som jag fick vara på plats förra året i Hutchings sista match i Löven. Men
om man vill samla ändå en sekund. När de kliver av isen efter matchen, jag såg att både Fredan och Rahimi var liksom längst fram och först att tacka klacken. Vart det mer efter det där?
Nej, det blev, eller inte vad jag såg i alla fall. Jag skulle hem och podda, så jag rusade. Men var ändå tvungen att stanna tills liksom Fredan och Rahimi var av isen. Och alltså, om de kom tillbaka in kanske, vet jag inte, men det tror jag inte, för alla var på väg ut och det. Så jag tror att den riktiga hyllningen av dem får komma liksom nästa säsong.
Absolut.
Däremot, och till din fråga, så tycker jag att en höjdpunkt ändå är i söndags när man var så redo för sommarlov och på något sätt så här har gått några veckor nu och bara hoppat, alltså lite längtat till att den här skitsäsongen ska ta slut så man kan gå vidare, typ vara lite närvarande pappa, vara kanske lite bättre på sitt jobb. Och sen stod jag ändå framför TV när vi ledde med 3-2 i slutet av matchen och liksom skäller ut TV-skärmen när Malte skjuter i stolpen där i öppet mål och så här, fick känna det där ägget en sista gång och även få vara en vinnare en sista gång också där i söndagskväll. Det var för jävla gött.
Ja, det var fint faktiskt. Jag tycker också man kan plocka fram fredagen, alltså innan matchen, då var det jävligt härlig stämning att få allt som är inför en sån här första hemma slutspelsmatch med tifo och folk är ju, ja men det var fredag kväll med allt vad det innebär och liksom folk är riktigt sköna. Det är tråkigt att bara få en sån kväll. En skärtorsdag hade ju varit också lika rolig oavsett utgång egentligen. Så det är såklart en höjdpunkt. Sen vill jag också, jag tänker att få se en sån som Kilk i en sån match med en sån X-faktor, det är ju för jädra fint. Alltså, jag vet att vi diskuterade lite tidigare i veckan att en sån spelare har vi ju sällan skådat i Löven. Nej. Så jag tänker att nu vet vi inte vad som händer med honom framöver, men det kan ju vara det sista vi har sett honom på en is i Umeå. Och vilken jävla fröjd det var att skåda.
Det är också, det har väl någonting, antar jag. Jag var ju inte i Umeå i fredags, men att man kommer dit med 0-2, så det är liksom inte heller de här nerverna som är i en slutspelsmatch annars, kan jag tänka mig, utan bara liksom en fest. Alltså, folk vet att det är säsongens sista fredagsmatch på ladan, så att liksom det trycks på lite extra, eller?
Ja, men jag tänker att match 3 är ju som alltid den vad säger man, vågskålsmatchen i ett slutspel. Den gäller ju så otroligt mycket, nästan jämnt, och speciellt då ett lag har 2-0 i matcher. Jag menar, hade vi tagit matchen i fredags, hade det varit 2-1 inför söndagen, och ja, så där kan vi alltid spekulera i. Men jag tänker ändå att det var ju inte helt uppgivet redan då. Då var det som, ja men vinner vi ikväll, vad händer då?
Det är nog jag som bara har varit en dålig supporter hela det här slutet på den här säsongen. Jag har, alltså, får man ens erkänna det? Alltså, så här, gott och känt, kan inte den här skiten ta slut någon gång? Alltså, när det var snack om att Karlskoga skulle gå om oss i sista omgången, att man ändå i svaga ögonblick satt och kände så här, men det kanske är lika bra, så liksom blir vi klara redan här i åttondelsspelet liksom. Men
jag tänker att det är ju så. Alltså det finns ju någon slags logik, jag tänker att ja, men det är lika bra att vi åker ut. Samtidigt som hjärtat säger att man vill ju att sitt hjärtas lag alltid ska vinna matcher. Det kommer man ju liksom inte ifrån. Så så där är det.
Det är ju så. Jag tänker, vart ska vi ta, du säger det ju, vi hade ju lika gärna kunnat vinna i fredags, vi hade egentligen lika gärna kunnat vinna onsdag förra veckan, för vi förlorade ju två matcher i sadden, och det är två förlängningar där vi är ganska bra, men nu vet jag inte om det är liksom bitterhet eller vad man ska säga, eller vad det är som gör att jag ändå känner att det liksom inte är tillfälligheter att Djurgården drar längsta strået i båda de här förlängningarna, utan att så här 3-0 efter tre matcher, varav två hade gått i förlängning, speglar ändå matchserien dittills rättvisare än vad 2-1 till Djurgården skulle ha gjort, eller 2-1 till oss skulle ha gjort, eller?
Ja, absolut. Jag tänker att hela vår matchserie får ju någon slags bild av den första matchens inledning. Den sätter ganska stor prägel på hur man ser på Lövens matchserie, för det var ju så jädra sopigt, och då bär man med sig liksom den hela tiden. Jag tänker inte heller att det är tillfälligheter att vi torskar sadden. Jag tycker att absolut att vi för spelet. Det är kanske mest termen som jag gillar minst. Det är när supporter efter match säger bara, det var rättvist att vi vann. Men det alltså, finns ju 0% rättvisa i sport, utan det är ju den som liksom avgör som vinner, oavsett om det är rättvist eller inte. Det är ju skitsamma om det ska finnas någon slags rättvisa. Utan
jag håller liksom med dig
i mål.
Jag håller egentligen med dig till 100%, men väljer ändå motsatt ståndpunkt och säger det är 100% rättvisa i sport, för det går ut på att göra fler mål än motståndaren, och det laget som gör det vinner alltid, och Djurgården gjorde det nu, men jag tycker även sett till spelet att så här, hade vi snott den utav de där tre första matcherna, hade inte det varit mer liksom. Jag tycker inte att 2-1 hade speglat hur spelet har sett ut i de tre första matcherna bättre än vad 3-0 hade speglat. Alltså jag tycker 3-0 speglar ändå hur styrkeförhållandena var i de där tre första matcherna.
Ja, det är väl inget snack om den saken egentligen. Jag tycker Djurgården är bättre än oss på så otroligt många punkter, men framförallt hur de är starka på puck och hur de passar pucken till varandra. Alltså hade vi ett passrätt den första en och en halv matchen, det var ju liksom, det var som att de hade vi lärt oss av Djurgården till slut att just det, ja, men man kan ju faktiskt sätta dem på bladet och så vidare. Sånt där blir man ju som så trött på. Jag har också så här väldigt brydd inför kvartsfinalen när man får rapporter från träning att de har så här frame by frame uppställningen på träningen, där de så här blåser av och så flyttar de om spelarna som liksom legogubbar ute på isen. Jag tänker att när man går in i ett slutspel, då ska man, sånt där ska man väl göra i augusti. När man kommer in i ett slutspel, då ska man väl spela med ryggmärgen och med hjärta och liksom kunna. Jag tänker att hålla på att flytta runt sådär dagar innan avgörande matcher, då är det, då har man inte koll på läget.
Nej. Alltså, så är det ju. Vi har ju för att det här ändå är ett misslyckande, det kan vi slå fast. Och en som har misslyckats kanske mer än de andra i laget det här slutspelet, det är ju Joona Voutilainen. Han har väl inte en bra match egentligen med sig från det här slutspelet. Han har alltså stått 4 av de 5. Ja, den första matchen stod han ju bara någon minut. Men jag vet inte, jag trycker på här med det jag tänkte med den här punkten. Och det är att jag tycker att det någonstans ändå, fast jag är besviken på hans insats här i det här slutspelet, tycker jag att det är lite orättvist att det liksom redan börjar snackas om bland folk att så här, ja, han viker ju ner sig varje slutspel. För han har ju, om man säger, i alla fall förra säsongen inte varit lika bra i slutspelet som i grundserien. Men jag tycker den här säsongen så har han ju varit en skugga av sig själv ända sedan han kom tillbaka från den senaste skadan. Alltså den här bedrövliga matchen mot AIK i kanske omgång 50 eller 51 är ju också en match han nästan förlorar åt oss genom att släppa in två snabba som han borde haft bättre koll på. Och jag skulle säga att hans insats i den här kvartsfinalserien inte är ett tecken på att han alltid är dålig i slutspel, utan att han inte är helt kurerad från sin skada.
Det får man ju nästan hoppas att det finns någonting som ligger bakom hans sviktande prestationer, för att han står ju verkligen inte just känner igen, som du säger. Sen skadan har det varit en annan Jonas som har stått i mål. Jag tycker ju att Svedberg kändes ju stabil i de inhoppen som han gjorde. Det är ju jävligt nära in på bara någon så här timme efter vi åkt ut, och man, ja, men man ser Jonas två sista insatser här, att de kanske inte har varit kanon, men jag tänker att man ska ändå liksom avvakta med att säga bara att han är en dålig målvakt, att vi ska se oss om efter annat.
Nej.
Jag tänker att man får kanske ha lite is i magen och se på den stora bilden och utvärdera.
Absolut. Det håller jag med om, och alltså han har inte fått jättemycket hjälp i det här slutspelet heller. Alltså det är väldigt många av de mål de gör som kommer till för att de får komma med fart i mitten och ganska ostört liksom pegga upp för varandra för att avsluta. Men jag tycker, alltså sett till hur man Jona brukar se ut, tycker han har haft väldigt stora problem med sidledsförflyttningar i den här kvartsfinalserien, och det är ju inget kännetecken för honom i vanliga fall, utan det känns som att han är hämmad och kanske inte borde ha spelat ens från scratch.
Nej, och det är ju jävla stänkare som de har satt in också. Och det där, jag har varit lite provocerad av de där målen, för att alltså, hur många mål har vi sett från blå eller från liksom skott från distans i år? Nej. Alltså, det är typ inte något.
Nej.
Och så ser man i nästan varenda match hur motståndarna lastar från blå och hittar styrningar och liksom puckar som slinker in.
Framförallt får igenom skotten. Ja. Alltså du ska inte få igenom skott från point i dagens hockey.
Nej, men det har man ju hört att siffrorna säger att det är värdelöst att skjuta från blå. Det är väl därför inte Löven gör det. För att,
men mot oss är det ju smart, tydligen.
Ja, uppenbarligen. Och det blir ju som att när man spanar efter det så ser man det hela tiden också. Men ja, det här var lite frustrerande kan man säga.
Ja. Sen måste jag säga att en spelare jag beundrar, såklart avskyr vad motståndare till, men som också en typ vi kanske saknat lite i Löven nu sen Hutchings försvann, är ju Marcus Kryger. Och då menar jag, alltså han är ju en briljant hockeyspelare också. Det jämförelse med Hutchings är mer att han har så här dominansbeteende i ett slutspel som är ganska oskärmigt om man gör det på en vanlig arbetsplats, som man ska säga, men som är fruktansvärt vägvinnande i ett slutspel. Alltså han får nästan det mesta att handla om honom, och liksom, vilket skapar utrymme tror jag för dem bakom. Han tar jättemycket energi från motståndarna och han liksom är där det händer hela tiden.
Och dessutom en superduktig ishockeyspelare.
Ja,
så att det blir dopat med en sån. Men jag tycker att man kan lyfta fram en som, vad heter han, fula killen i Djurgården som har spelat så fult under hela säsongen.
Greve,
ja. Jag tycker att han gör en otroligt stark kvartsfinal i både liksom hur stark han är på pucken, men också hur han liksom bråkar med folk och sådär, är allmänt större utan att gå över någon gräns. Så tänker jag att det är två killar som har någonting som inte vi har. Sen är ju Kryger, han har ju X-faktorn även i att vara en, men som sagt, en mycket bättre hockeyspelare än de allra flesta.
Men jag har lite exempel på det här dominansbeteendet som jag pratar om, som gör att han tar över hallen. Och det är båda från egentligen de här matcherna i Umeå. Det är lite svårt att hålla isär dem. Men du har ju ett exempel i ett powerbreak. Jag vet inte om du var på, om du noterade på plats, men då åker ju spelarna till sina bås, domarna åker bort till sina, alltså bort mot spikerbåset, ja, om man säger. Så åker liksom Kryger och Brodin, tror jag det är, iväg mot domarna, och Westner liksom vinkar så här: nej, tillbaka till båset, kom inte hit. Och de liksom ignorerar det där och åker och börjar snacka med varsin domare ändå, och liksom stannar där och pratar med dem. Och liksom, du har också i ett Djurgården Icing, ja, det tror jag, exakt, i söndagsmatchen.
Ja.
Och Kryger börjar ändå åka mot båset.
Han går och in i båset domaren, och sätter sig.
Ja, domaren åker dit och bara, nej, du ska inte i båset. Det är icing, du ska spela. Kryger kliver över sargen, sätter sig och chillar några sekunder. Och sen bara, jaha, aha, okej, jag ska in. Okej, hoppar in. Det är nästa exempel. Och sen kände inte jag till reglerna riktigt. För jag tyckte också, han har ju en i match 3 är väl det. När Löven har momentum, har tagit igen 3-0 till 3-2 och liksom ligger på 3-3, hänger i luften. Då transporterar han en puck över röd linje och sen verkligen så här ställer sig och bara siktar in sig mot läktaren och så här lyfter den högt över Lövens bås, vilket gör alla Lövenspelare tokiga. Nu var ju inte det, när jag såg det tyckte jag att det var briljant av honom. Nu var det inte det, för man får tydligen inte göra så. Det hade jag ingen aning om. Men hade man fått göra så, så hade han ju lyckats. För han fick ju Löven båset och Lövenspelarna helt ur balans där i några sekunder.
Absolut. Jag kommer ihåg att Hertz gjorde precis det där i fjol mot Djurgården på Hovet.
Jag minns ej.
I någon match. Han gjorde det lite snyggare. Han la in den i Lövens bås. Väldigt sådär uppenbart, två gånger tror jag till och med i någon match där vi var otroligt pressad. Men det är ju som du säger, det är ju ett väldigt oskönt beteende, men det är ju lite väldigt alfahannigt.
Ja.
Att äga och liksom istället, jag gör som jag vill.
Ja, och verkligen det här beteendet att liksom det är jag som bestämmer här är ju något som tar väldigt mycket energi från motståndarna. Man märker ju själv hur mycket energi det tar från en som supporter, men som var fruktansvärt att vara på isen samtidigt. Och alltså, de vinner jättemycket på det. Jag tycker, alltså, de har ju ganska mycket unga spelare där bakom som får ganska mycket utrymme. Och jag tror att, eller min analys är att det beror mycket på att liksom Kryger tar så mycket av motståndarna. Liksom, han är liksom en energitjuv för motståndarna.
Helt klart. Jag tänker, det är ju van att snacka supermåndag och vi kollar på Hockeyallsvenskan i stort. Djurgården som slut, Löven nu, vad tänker du? Är de ett lag för final eller kommer de få lite soppatorsk nu när det vankas semifinal här framöver?
Jag tror ju, och har trott egentligen hela säsongen, även när det har gått tufft för dem, att de är det lag som kan utmana Brynäs. Och har väl inte fått jättestor anledning att tvivla på det, samtidigt som utmana Brynäs får man kanske sätta inom stora citationstecken här. De kan inte mäta sig, tycker jag, kvalitetsmässigt med Brynäs trupp. Däremot har de ju Hovet som sin borg. De har ju spetsar i laget. Klasen har väl mest åkt runt och varit sur, känns som, den här matchserien. Men börjar han lira också, då är de ju ändå svårstoppade.
Absolut. Jag tänker att det hade ju, alltså, ska vi få en härlig final med liksom två bra lag, så känns det som två stora klubbar som vore kul att se i en final, om man jämför med Brynäs Mora till exempel. Det känns ju som att det finns något lokalt där, men det hade blivit häftiga matcher. Och jag tänker att Djurgården är väl kanske också den enda klubb som är kvar med en självbild som kan mäta sig mot Brynäs.
Nu när vi är borta.
Ja, exakt.
Och Tälje. Ja. Ja, nej, alltså om Djurgården ska kunna utmana om den där SHL-platsen, då behöver Kryger fortsätta vara så här äcklig, säger jag, som någonting positivt som han har varit hittills.
Ja, men exakt. Det vore ju fast skönt ifall de kunde förlora en till final, så att folk slutar tjata om Lövens finalförluster. Det är kanske Djurgårdens finalförluster som kommer börja ältas i TV4 då. Det skulle ju ha någonting.
Ja, vad det här segmentet känns peppigt.
Ja, det fanns en motigt ikväll. Alltså, vi har precis åkt ut och så ska man så här.
Vem ska vi hylla? Nej, men alltså, för mig har det varit ganska tydligt ändå den här veckan vad som har stuckit ut, antingen till det positiva eller till det mindre dåliga i alla fall. Och jag har två stycken, jag har väl en etta och en tvåa i alla fall, som jag tycker ligger långt före vem som nu kan ligga trea. Så du får börja. Så
jag hoppas tror jag att jag har exakt samma gubbar som jag skriver upp, två stycken. Och för mig, ja,
då kan jag börja då.
Okej, okay, då tar jag den andra.
Ja, jag tycker att den bästa spelaren i vårt lag den här veckan är han som faktiskt nästan på egen hand vinner match 4 åt oss. Han spelar som om det skulle kunna vara hans sista match i karriären egentligen. Och det är Nick Schilke som, ja, men som är segerorganisatör i den där matchen och visar vilken jävla klassgubbe han är ändå.
Ja, han är otrolig. Alltså, han visar ju verkligen upp en ja, men sin nivå som man kanske fick se oftare i fjol, men som man ändå har liksom, nu har han ju varit borta en del den här säsongen också. Men det är ju, det är för jädra fint att se alltså hur han kan dominera banan med liksom både blicken, skridskoåkningen, och så har han ju någon form av aggressivitet i det han gör också.
Ah, ja.
Och man vet ju, när Schilke kommer där liksom i mitten och hänger in, vad är det, 3-2 pucken eller någonting?
3-1 va, i söndags?
Ja, exakt. Uh-huh. Man vet ju att det ska bli mål då han kommer, uh-huh, för det är för att Schilke.
Han lyckas ju skaka av sig typ 2 gubbar med någon sorts riktningsförändring som jag fortfarande inte förstått hur den går till. Så att han kommer ju in i slottet helt ensam. Och som du säger, man har ju börjat fira målet redan när man ser att han har tagit sig loss där in mot slottet.
Ja, nej, men och som vi sa tidigare i veckan, att men, vi vet ju inte om vi får se Schilken mer i Löven eller så. Att han har ju ändå varit en sån liksom underhållningsfaktor, att även en match där det var skit så har man ändå kunnat slå på och tänkt att men, Schilke kanske ställer till med någon galenskap, så är det ändå liksom värt att se på.
Ja, och att man kan njuta av hans briljans på något sätt också när allting annat är skit. För han är ju verkligen, som vi har pratat om några gånger, att du har skrivit in en så här fuskkod i ett datorspel så att en av dina spelare har blivit liksom mycket, mycket bättre än vad som ska vara möjligt i det här spelet. Liksom. Det, där har ju Schilke varit, som du säger, framförallt förra säsongen, så tycker jag att han har gjort typ det han kan den här säsongen också. Han har varit skadefri, men haft lite kalla medspelare i sin kedja där långa stunder.
Helt klart. Och han och Poli hade en otrolig kemi i fjol, och ingenting ont om Weigel på något sätt. Men att ha fått se Schilke med en riktig första center hade ju... Det hade varit en dröm att få se honom med en sån här riktig, ja men, Sam Vigneault-typ hade jag ju. Ja men, någon lite större person som kan bana mer väg, skapa större ytor. Det hade varit för jävla fränt.
Ja, du nämnde Weigel där.
Ja.
Vem är din nominering?
Min nominering det är Malte Sjögren.
Jaha.
Ja, jag tycker han har varit... Jag tycker han har varit vår bästa spelare under kvartsfinalen genomgående. Han hade ju någon otrolig pass i, var det första matchen då han hittade Fortier på bortre.
Ja, just det.
Liksom genomskärare. Och jag tycker han är den som har haft, jag tycker han har varit en Mustonen under den här kvartsfinalen. Han har varit en konstant, man vet att man har fått, och han har även växlat upp spelet. Jag tycker han har varit helt okej hela säsongen, men nu har han verkligen växlat upp. Både i boxplay och i matchen idag så är det ju han som på något sätt ger Löven en chans att vara med i den här matchen i början.
Driver på och trampar. Ja, jag hör dig. Jag hade lite förbisett honom här. Jag tycker ju att i så fall är Fredrik Weigel också värd ett omnämnande i det här. För jag tycker det är inte så många spelare i vårt lag som kan gå med högt huvud från den här kvartsfinalserien, men Weigel är ändå en utav få, för han har ju varit den där slutspels-Weigel som man ändå så här har hoppats under säsongen att han ska växa ut till när slutspelet börjar, men som man har varit ganska besviken på långa stunder av den här säsongen.
Ja, men snacka om att hitta sin nivå då det är dags för slutspel. Han är som du säger, han har inte varit särskilt bra någon gång under den här säsongen, men han har växlat upp i slutspelet, och jag tycker också att han har hållit sig på en bra nivå. Alltså han kan ju gå lätt över gränsen. Jag tycker att han har varit perfekt under det här slutspelet i hela spelet egentligen. Och dessutom tekat, eller känslan i alla fall att han har tekat svinbra om man jämför med under säsongen. Så att absolut.
Ja. Vi har 3 stycken kanske som har höjt sig lite högre än resten av gänget. Jag tycker inte någon annan är värd ett omnämnande egentligen för den här senaste veckan. Men visst har vi en ganska klar vinnare också.
Ja, jag skulle säga att det är inget snack om saken, att det är Nick Schilke. Vi gratulerar en sista gång den här säsongen.
Stort grattis, Nick.
Veckans Marklund.
Ja, men då var det dags att utse veckans mest klandervärda i segmentet veckans Marklund. Det känns som att här skulle det finnas möjlighet att få lite utlopp för den frustration som man bär på.
Du är ju ganska stark veckans Marklund deltagare de gånger du har varit med här i onsdagsavsnitten, tänker jag. Och nu blev du inkastad. Var det igår du fick veta att Sebbe inte kunde? Har du hunnit liksom fnula något?
Jo, jag har fnulat, men det har gått superdåligt. Jag har inte hittat så himla mycket att vara upprörd på. Idag fick jag höra att det här nya SHL-avtalet som ska träda i kraft och ge 60 miljoner, det kommer bara ge 47 miljoner. Och det är ju att fucka klubbarna lite grann, men jag vet inte om det har någonting. Nej, utan det har landat i är ändå Löven-relaterat. Och jag tycker att den insatsen som Björklöven står för de två första perioderna i första kvartsfinalen, det är, så får det inte se ut då man har torskat två matcher på bortaplan och kommer hem till ett fullsatt Winpost och ståplatsläktaren är fylld av gröngula flaggor och ja, och så komma ut och vara så dåliga som Löven är. Det är extremt klandervärt, och vem man ska kasta det på, om det är tränarna som inte har förberett laget, om det inte är spelarna som är redo för att spela en sån match eller vad det är, det vet jag inte riktigt.
Men jag tycker man kan kasta på både och. Jag tycker att så här, något är fel i liksom ledarstabens förberedelse för matchen, när man kan komma ut och vara så på hälarna. Men det är också så här, de här spelarna behöver inte få någon som berättar för dem att liksom första perioden när man spelar på Hovet handlar om att överleva. Det handlar om att liksom stå emot första 20 minuterna och växa in i det. Det har de ju inte lyckats med. Ja, match två kanske. Första perioden är väl helt okej. Där leder vi med 2-1 efter. Men,
Ja, och så kommer vi hem och så skjuter vi. Jag tror vi har skjutit 7 skott efter 2 perioder. Det är... Nej, det är långt ifrån okej faktiskt.
Ja, oh, nej. Så är det ju. Bra nominering också. Väldigt Löven-relaterad. Jag har en som jag inte har nominerat, men som jag har stört mig på. Men det är ju... Anledningen till att jag inte vill nominera det här är för att vi inte är speciellt etta på bollen med det. Och det gäller de här avstängningarna som är i den andra kvartsfinalserien, den som är mellan AIK och Mora.
Du tänker där... efter gurglet, efter slutsignalen i match fyra.
Avgörs ju i sudden. Det kommer lite trash talk från någon Mora-spelare mot Mosito Bagenda som kastar sig in i vad som slutar i någon sorts kramkalas med 40 spelare inblandade och slutar i massa avstängningar och så här, folk kastar disciplinnämnden under bussen för det är de som utdelar de här avstängningarna, och det kan man kanske göra, men jag tänker att de sitter inte och hittar på regler i sina möten, utan de har ju instruktioner på vad de ska ta på, vad de ska vara hårda på, och liksom de här instruktionerna de har som de dömer efter går ju helt stick i stäv med vad alla som följer hockey vill ha. Det är ingen som vill se liksom 5 spelare borta resten av den där matchserien. Det är för deppigt. Men som sagt, det är inte min nominering. Jag har... Vilken dag var det? Det måste ha varit i... Vi spelade i söndags. Ja, men det var väl fasen i söndags. Så det bara var 2 hockeyallsvenska matcher. Och de spelas samtidigt. Kanske i lördags jag pratar om nu. Jag ber om ursäkt för att jag är dagvill här. Jag minns inte ens om det var vi som spelade.
Vi spelade
eller om det
på söndag.
Ja, men jag minns inte om det var den dagen vi spelade. Fast det var samma sak tror jag, både lördag och söndag. Att det är 2 matcher, 2 hockeyallsvenska matcher. Just det, så var det. Både lördag och söndag har du 2 matcher per dag. Och man lägger dem exakt samtidigt.
Ja, och så 18.30.
Ja, dessutom. Knepig tid för många.
Ja, men också på en lördag kan det vara kanon, men på en söndag 18.30. Det är så här, ja men det är bra. Men hade man haft en större arena som man ville fylla upp ordentligt, ja men då är väl så här, en kvartsfinal, ge barnen en chans att gå på någon match. Men så här, klockan 3 är rimligt, då kan man se båda matcherna i rad om man är hemma. Och vill man ta med familjen, ja men då går det bra. Annars är det ganska svårt att få med sig ett gäng 5-åringar klockan 6:30 söndag kväll.
Ja. Och då breddar du perspektivet, vilket är bra, alltså till besökarna på plats och kanske barn och sådana grejer. Jag tänker mer för alltså använder ett smutsigt ord här, produkten. Alltså det jag får se på tv när inte Löven spelar. Jag hade gärna sett Brynäs Nybro följt av AIK Mora den kvällen istället för att tvingas välja. Och sen såg jag att SHL har gjort samma grej egentligen. Att de har kört båda sina matcher samtidigt men tidigare på dagen. Och det tycker jag är hål i huvudet, för jag tror att vi är ganska många som inte är speciellt intresserade av SHL. Alltså som kanske kollar om det spelas, men som hellre ser lag ur den serien vi följer. Och hellre ser två matcher ur den serien vi följer än liksom vara tvungen att dela upp det. Jag vet inte, jag började tänka, jag vet inte om det är en färdig tanke, men är det så himla bra för allsvenskan att ligga på samma tv-bolag som SHL egentligen?
Nej, egentligen är det inte. En kul tanke som jag gått och burit på ganska länge nu. Det är att det kommer ju liksom, de här SVT ligger väl i pipen att kunna köpa de här rättigheterna. Det hade varit jävligt kul att få Håkan Loob som expert i hockeyallsvenskan.
Sebbe hade älskat det, om inte annat.
Hade ändå haft någonting.
Det har varit för få liksom Värmlands anstrukna experter, tänker jag.
Sen har det att sluta.
Ja. Nej, men alltså, jag tycker kanske att TV4 får lite mycket skit för sin hockeyallsvenska bevakning. Alltså, det finns brister, men vi har ju aldrig haft så bra bevakning som haft de senaste åren. Alltså, folk glorifierar Viaplay-dagarna, men de sänder ju liksom så här 50 matcher per säsong kanske. Och valde de inte just ditt lagsmatch den omgången, då satt du ju på någon sån här suddy stream med någon superpartisk liksom anlitad av klubben kommentator nere i, inte vet jag, Pantern eller vad man spelade mot.
Man får också tänka att när Viaplay hade det, eller Viasat eller vad det var, det var ju en liten annan tidsålder. Alltså det har ju skett lite grann med den digitala utvecklingen och livestream-sändningar och sådär. Men du har ju helt rätt, det TV4 gör med sändningarna nu, det är ju ändå det bästa vi har haft sen liksom vi började följa Löven, inte på webbradio.
Nej, och där har du ju alltså... Sen förstår jag frustrationen, det är en frustration hos mig också, att jag betalar lika mycket som någon som följer ett SHL-lag, men jag vet att min klubb får liksom en decimals bråkdel av vad SHL-klubben får av mina pengar. Det må vara en sak, men att jag känner att det skulle behöva vara kanske olika bolag som sänder är ju lite det här att, ja men, slutspelen är ju alltid samtidigt, SM-slutspelet och det hockeyallsvenska slutspelet, och jag menar, ett bolag som har båda kommer ju aldrig köra liksom studio med dubbelmacka på lördagen 15:00 och 18:00 från hockeyallsvenskan, som ändå är någonting jag skulle vilja se liksom den här tiden på året, som man kanske inte i år, men de flesta år går och längtar efter, så skulle man vilja ha liksom en superupplevelse där med liksom det hockeyallsvenska gänget i en studio som sen först går till Hovet för AIK Mora och sen liksom landar i studion innan de går vidare till ja, Gavlerinken eller vart de går. Ja. Alltså, den kommer vi aldrig att få så länge vi har samma bolag som SHL.
Nej, det hade varit fränt att se ett annat kommersiellt bolag att liksom ta upp matchen och så här, ge långfingret lite grann åt speldagar och så där, lägga även hockeyallsvenska omgångar på lördagar och köra lite hockeylördag-koncept på men till exempel då Viasat. Det hade varit svincoolt. Jag tänker att en omgång med Brynäs Djurgården och Löven mot AIK hade dragit lika mycket tittare som vilken random SHL-omgång som helst.
Bra att du säger det, för det glömde jag att säga. Precis det också, att ligger man på samma bolag kommer vi alltid att ligga kvar på sämre matchdagar för att liksom på lördagarna kör vi SHL, punkt. Det hade ju varit otroligt att få våra matcher på lördagar också.
Ja, nej, men det är väl något år nu innan det ska ut på marknaden. Då får man väl se vilka som har någon möjlighet att lägga något bud där. Det är ganska viktigt för klubbarna. Jag tänker Löven är en klubb som klarar sig rätt bra ändå. Men många är ju helt beroende av att få in 7-10 miljoner på tv-avtal.
Ja, så är det ju. Absolut. Min nominering är väl egentligen hockeyallsvenskan. Jag vet att SHL gjorde samma sak, men jag struntar i SHL. Utan det är ju hockeyallsvenskan som äger sitt eget schema och som har lagt två slutspelsmatcher samma tid, både lördag och söndag. Så de nominerar jag.
Ja, om vi ska komma fram till något då, Löwenstein.
Jag har babblat så länge så jag har glömt vad du nominerade faktiskt. Det kan du säga igen.
Ja, men det var ju Löwens insats där
ja.
I början av hemmamatchen.
Ja, men den är solklar. Jag köper in på den.
All right. Grattis, Björn Löwen.
Grattis. Något vann vi. Ja. Ja, vill du berätta lite om vad som händer på vår, eller vad som händer om man väljer att stötta vår podd ekonomiskt genom att bli Patreon?
Man kan bli Patreon genom att gå in på patreon.com/radio1970 och välja ett medlemskap där. Då, det här har vi bett hundratals gånger, men då får man lite olika fördelar. Avsnitten lite tidigare, man får vara med på Discorden, ett community där vi diskuterar hockey. Vi får se om vi kanske gör någon silly season special nu här då våran säsong är slut. Just ikväll så är ju peppen inte kanske svinhög för att sälja in där, för att vi får se hur mycket ork man har. Men det brukar vara roligt och jag tänker att...
Jag är lite pepp på att i alla fall hålla igång för patrons över, kanske inte hela sommaren, men i alla fall att inte ha så långt uppehåll för dem. Så jag tänker att vi antingen landar i något sånt eller att vi gör som förra året, att vi fryser pengadragningarna under tiden vi vilar upp oss för nästa säsong.
Absolut, man måste väl köra fram till den här SHL-deadlinen då vi vet liksom vilken trupp vi har
just
det. Så det blir väl framåt semestern. Nej, vi får se helt enkelt. Man måste ju
populärt om man har med sig poddgrejerna på semestern.
I Spanien. Jag ska bara packa upp en lite grann och podda lite grann innan sestan.
Ja. Nej, men gå ut i poolen ni. Jag ska sitta och prata lite hockey här inne med.
Jo, men det sjuka är nu sitter vi här en och en halv timme efter vi har åkt ut. Men man vet ju att ganska snabbt det börjar på trilla in liksom nyförvärv och man har släppt den här omedelbara deppen, så ganska snabbt kan man se fram emot det där, vet, när det börjar på vara september, lite hög luft och man har fortfarande alla liksom förväntningar och sådär, allt är möjligt, så att nej, men
nej, så är det ju, och jag vet inte vart du står, men jag känner väl lite att det är länge sedan det var så lätt att släppa ett uttåg som den här säsongen.
Ja, alltså 100%. Det här har man ju som bara gått och väntat på sen man liksom såg att det inte skedde någon förändring där i mitten på säsongen. Ja. Då man tänkte att nej, men nu måste det hända någonting. Sen har det bara fått fortsätta och att vi åker ut. Det är ju bara det är en fullt naturlig följd utav det.
Ja.
Så att nu känns det ändå lite skönt.
Ja. Och att det får vara sista steget på besvikelsetrappan som jag tycker, jag vet inte om jag har pratat om det i podden eller bara privat med er, att så här, redan när vi förlorade hemma mot Brynäs och var totalt utspelade av dem där i slutet av november någon gång tror jag det var, så kände jag så här, okej, det blir inte SHL. Men då trodde jag ju fortfarande kanske att vi skulle kunna kriga oss fram till en final mot Brynäs och gått därifrån till, okej, vi är nog ett lag som ryker i en semi den här säsongen. Ja. Till att så här, oj, vi kommer inte ens ta topp 4. Till att, oj, vi måste kriga för topp 6. Mm. Alltså, nej, men det är ju på väldigt många sätt bara väldigt skönt att det är över också.
Det är jätteskönt. Jag tänker att det är ganska bra för Löwen också att inte gå så himla långt ett år och liksom falla på målsnöret en gång, utan att verkligen så här åka ut och inse att men, här måste vi göra någonting. För att fortsätter vi på det här viset, då kommer det inte bli bra.
Nej.
Så att, nej, men då ska vi skaka av oss det här. Då.
Ja, men det känns typ som jag redan har gjort efter den här terapistunden med dig. Men vad ska man göra nu då?
Nej, men jag tänker det, att är man inte Patreon så kan man ju hur som helst följa oss på Instagram eller på Twitter X under @radio1970se. Om man inte redan gör det så har vi fått med alla de sakerna. Och vill man skicka in mail så gör man det till podcast@radio1970se.
Exakt. Och jag tänker lite så här nu. Man har ju, alltså, när man själv, vi har haft flera år när vi har varit med typ så länge det går att vara med nästan, eller så här långt i en, alltså, semifinalserie, att man är ju en liten sida, lite avis på dem som redan är klara med sina besvikelser och kan sitta liksom helt nyktert och neutralt och bara, du vet, så här njuta av resten av slutspelet.
Ja, alltså fy fasen, kommer ihåg det året då det var mot Timrå, det var covid. Och liksom sista finalmatchen gick typ så här 15 maj eller någonting. Det var ju fasen helt sjukt.
Alltså man var så färdig med den säsongen. Ja. Jag minns det avsnittet som jag och Sebbe spelade in inför att de äntligen skulle ta upp finalspelet igen. Och det stod 1-1 i matcher förvisso. Även om vi hade hela laget liksom avstängda, kändes det som, och resten så här, halvt kvar på sjukhuset. Så här, vi kunde inte uppbåda någon sorts pepp inför, alltså att vi körde, alltså, det var som ett begravningsavsnitt.
Ja, men,
inför match 3 i en final där det stod 1-1.
Nej, det är galet. Man ska fatta vilken skillnad det är på slutspelet nu. De semifinalerna, bara för kontext. Alltså, det var semifinal Timrå, Västervik och Löven Karlskoga. Det är ändå viss skillnad i hur slutspelet ser ut i år, får man ändå säga.
Så är det ju. Har vi någonting att tillägga eller räcker det så för idag?
Nej, men vad ska du göra nu då när det är slut? Blir det att liksom kolla på hockey eller fila på svingen eller komma i beachform? Eller alltså, nu är jag ju, fattar du mycket tid som du kommer få över?
Ja, typ all of the above. Men framförallt tänker jag, alltså, det är ju... Det är ett slitsamt liv att vara supporter. Jag tycker det har varit det sen vi blev bra och fick så himla långa säsonger, att där man gör ju avkall på att vara en bra närvarande förälder eller liksom en schysst partner, ja, eller liksom bra på sitt jobb. Men alltså, det är ju som att allt det där blir ju lite lidande, särskilt den här, så här semifinal-finaltiden på säsongen. Det kommer bli ganska skönt att få bara gå all in på de grejerna istället.
Ja, fy fan som härligt. Det kommer in påsk nu. Och liksom kunna vara med familjen under påsken. Vi har hyrt en stuga nästa vecka, så jag åka bort sådär och inte behöva åka dit med någon slags ångest över att man ska behöva vara arg efter någon match som Löven har förlorat eller jätteglad för att de har vunnit. Det känns så himla skönt.
Ja, alltså, vi har ju en tradition att vi är ute i svärföräldrarnas landställe här utanför Stockholm på påskarna. Men påsken för 2 år sedan, då hade vi bestämt att vi skulle göra det. Så kom jag typ 3 dagar innan vi skulle ut dit och bara, vet du, jag drar till Umeå nu. För då var det semi mellan Löven och Modo. Så då var det ju match 3 och 4 i Umeå där, ja, om det var, jag tror att det kan ha varit onsdagen och långfredagen som var matcherna då. Så bara, nej men åk ut ni, ta båda barnen nu. De var ju typ 1 och 2 då, barnen eller någonting. Och bara, ja, så här, ja, jag förstår att det inte är optimalt, men ja, okej, hej då. Och sen förra året, då var det ju påskhelgen här i Stockholm, så då kunde jag ju vara där. Men jag var inte så närvarande där ute ändå, för jag satt mest i bilen mellan liksom Värmdö och Hovet för att kolla Lövens match.
Och det där är ju så jädra högt spel också, för att åker man då iväg och Löven vinner kan man ändå känna att, ja, men det var värt uppoffringen mot familjen att vara därifrån. Ja. Men att komma hem med svansen mellan benen, typ 2 torsk, och liksom så här, bara, jag drog från er och det var så här, vi förlorade.
Ja. Ja, nej men verkligen. För alltså, det var ju typ säsongens bästa kväll där på skärtorsdagen förra året när vi vann på Hovet och liksom lite tog, kändes det som då, kommandot över den matchserien. Vi tog ledningen med 2-1 och det var jättemycket lövare där på Ölstugan på Gullmarsplan efteråt, och det var, du, så här, livet lekte. Man visste inte att vi skulle torska 3 raka efter det, utan så här, då var det ju värt det. Nej, men ja, det är anledningen att jag bara berättar det, för det ska bli skönt att kunna hänga med, vara med där ute hela den här påskhelgen utan att vara liksom svikaren.
Ja, men så är det. Alltså, nu är våran säsong slut. Vi får fortsätta njuta av hockeyn och av vårväder åtminstone. Och det återstår väl bara att hälsa alla lyssnarna att ha det gött! Let's go.